morgon. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Jag heter Lasse Lundberg, finns här i direktsändning varje morgon mellan 7 och 8. Om det var det vill säga. 4 grader utanför fönstret och ett mulet Nacka tittar jag ut över just nu. Och det blir väl ungefär samma väder som igår. Nämligen mulet och några regnskurar. Men under eftermiddagen så kommer solen att spricka fram lite grann mellan molnen och minskad molnighet. Det är inte först i natt som molnen kommer tillbaka. Det är så det ska vara ungefär. Molnigt på natten så det hålls varmt och sen soligt på dagen. Det är väl ett bra koncept. Vi kommer att få en 7 grader varmt under dagen här i Nacka. Solen gick upp 5.15 och går ner 20.19. Det är idag den 22 april, torsdag 2004. God morgon. Ernesto Cortázar står för musiken och som vanligt kan man ringa hit i direktsändningen och vara med. Det är 08 716 44 17 08, 716 44 17. Jag ska ta mig en till kopp kaffe och försöka vakna till. Fall som sitter i bilkö på vägen till Stockholm visar, och då kan jag med glädje berätta att det finns en uppgörelse om trängselskatten, som DN kallar den. Det är trängselavgift ibland. Det är alltid intressant vad man kallar saker, men man har kommit överens i stadshuset här att det ska bli ett försök med trängselavgift eller trängselskatt. Och det kommer att starta 2005, nästa år, i sommaren då, den 12 juni 2005. Starta försöket då, pågår i ett år, till sommaren året därefter. 31 juli 2006 avslutas försöket. Så att det blir ungefär 13 månader. Ja, det är i alla fall mindre än 1,5 år som man hade tänkt att göra försöket. Så man undrar väl vad det kommer att bli av det. I London så innebar ju trängselavgifterna en stor förändring i trafiken. Det blev ju minskad trafik in i London efter trängselavgifterna. Och för de få bilar som har råd att vara där inne och, så blir det betydligt lättare att ta sig fram. Jag vet inte vad det kommer innebära här i Stockholm. Men jag vet inte om man har lyckats komma fram till vad man ska ha för tekniskt system. I London har man ju så mycket kameror som fotograferar människor över hela stan. Ett riktigt storbrorsamhälle har man skapat i London. Men det var ju för sig långt innan 11 september. Det började man redan på, höll på att säga, BRAs tid när de sprängde bomber. Så i London har man kameror som kollar bilnummer. Och då kollar det mot ett register och ser om man har betalat eller inte. Och jag vet om att det kommit fram till vad man ska ha i Stockholm ännu för system. Om du sitter i bil, du kan ringa in hit om du har mobiltelefon och se vad du tycker. Jag förmodar att de allra flesta jag hört tala om det här är negativa till trängselskatten. Men det beror på vilka man pratar med förmodligen. Jag kanske har träffat med sådana personer. Det finns säkert de som är positiva också. 08-716-4417, telefonnummer 08-716-4417. I London har man som sagt kamera över hela stan för att kolla. Och jag tittade igår på BBC TV1 stora nyhetsprogram klockan 7 svensk tid på kvällen, vilket är då 6 o'clock news, deras tid. Och där hade de här kamerorna i alla fall gjort ordentlig nytta en gång. För det är ju så här med deras kamera att de kan känna igen ansikten. De har dataprogram som kan avläsa ansikten och jämföra med register och hitta misstänkta personer. Och vem vet, kanske var det så man hittar de här misstänkta terroristerna för ett par nätter sedan. Man grep ju 10 terrorister då. Men vad som hände, vad man visade igår på brittisk TV var hur en CCTV operator, som det kallas för, alltså closed circuit television maskinist blir det väl på svenska, vad heter det på svenska, operatör, det säger man mer om någon som driver ett kabel-tv-bolag eller sådär, jag vet inte vad det heter, tekniker kanske, nej jag vet inte riktigt vad det skulle heta, men maskinist låter bra. Men det var allvarligare än så. Man hade sett hur en pedofil hade gripit en liten 10-årig flicka och med våld med sig, och hon sparkade och skrek, och den här operatören såg det och kunde bara följa kameran så att det spelades in och samtidigt larma polisen som inte hann fram i tid. Men man fick se honom senare, och det var då de här kamerorna gjorde sin stora nytta. När han vandrade senare på Londons gator så uppfångades han av en hel del kameror. Och jag förmodar att det var det här dataprogrammet som så att säga slog larm, men det vet jag inte. Det kanske var ögon som spanade på alla bilderna också. För det har ju sagts länge att det här med kameror så hemskt de kan se. Jag vet inte om jag kan hålla med. Det har ju tidigare suttit vanliga människor bakom bildskärmen och tittat på de här kamerorna. Då är det ju inte värre än om det är en vanlig person som tittar ute på gator och torg, eller om det sker via en kamera, måste jag säga. Så länge ute på gator och torg. Det är bland annat saker man sätter kameror upp i toaletter och sånt här kanske. Men man fick i alla fall fast mannen via de här kamerorna. Och det var någonting bra i London igår. Apropå bilder. Kommer ni ihåg Lady Di som flydde undan paparazzi? För att komma undan alla fotograferna körde de bilen i hög hastighet. Vad som var tragiskt nu var tydligen att en av de sista bilderna när paparazzi lyckades ta var tydligen på en döende Lady Di. Och den här bilden visades i brittisk TV igår, vilket naturligtvis gjorde en hel del engelsmän ganska arga. Och den kommer även att visas i amerikansk TV. Det framgår inte av nyhetstexten här om Diana var levande eller död, men en hemsk tanke om det sista hon fick vara med om i livet efter att ha flytt från paparazzi var att hon ligger döende i bilen och det kommer fram folk att ta bilder av henne. Det är väl ganska hemskt. I vilket fall som helst, i 10 sekunder så visades en bild på brittisk TV av henne, och CBS i Amerika kommer att visa samma bild i 48 hours. Och där kom han och köra storyn att hon visste att hon skulle dö. Och han har tydligen sagt att hon skulle dö antingen att hennes bil eller helikopter skulle sprängas. Och det kan ju vara sant. Jag säger inte att det är fel med de här konspirationsteorierna. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen direkt åsikt om det. Jag vet egentligen inte varför det skulle vara så viktigt att ha ihjäl henne. Hur var hon aktiv? Ja, hon var aktiv i kampen mot landmines, mot minor. I många delar av världen så ligger ju minor utlagda fortfarande. Spåren efter krig. Och tyvärr är det inte så mycket spår. Utan vad som händer dagligen är att vanligt folk, lantbrukare eller barn som är ute i marker där tidigare varit krig. Att de sprängs sönder när de trampar på mina. Ofta så förlorar de ett eller två ben, det är väl det vanligaste. Det är någonting som pågår varje dag som är ganska hemskt. Och Lady Di var ju aktiv i att försöka minska utplaceringen av minor. Eller åtminstone försöka oskadliggöra de som finns. Så för er som kan se amerikansk tv, 48 Hours kommer att ta upp det här med Lady Di. Och man brukar även kunna se det på nätet. Jag har inte kollat, men man brukar kunna se vissa delar. Jag kollar just nu, man kan se att går man in på 48 Hours hemsida så kan man se vissa delar på video på nätet här. Jag kanske får lägga upp en länk på min hemsida om det också. Om inte annat så får man gå till CBS News. Så kan de länka vidare sen till 48 Hours. Ja, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är nu 12 minuter över 7 på morgonen och vi har 3,5 grader utanför fönstret. Och det kommer kliva upp till en 6-7 grader under dagen. Och vi har mulet just nu. Det kommer kanske bli någon enstaka regnskur. Men senare under dagen så kommer solen att komma fram genom månen igen. Så att det blir ungefär som igår så här lite. Man är inbäddad på morgonen. Senare så ska jag också läsa vidare ur boken Stockholms historia 750 år av Lars Eriksson. Och det kapitel vi är inne på nu handlade om tomtjobberi. Det var ju så här att i Gamla stan, som vi kallar det nu, så började man då bygga sina hus och sådär. Och sen tyckte kungen att nej, men det måste se lite tjusigare ut. Så han lade ett stimulanspaket. Han var ju den tiden Saddam Hussein i Stockholm, han hade ju all makt. Han bestämde att Stockholm ska se lite tjusigare ut. Och då gick man hårt fram på den tiden. De som inte hade bebyggt tomterna i Gamla stan, eller de som hade hus som inte såg så tjusiga ut, de fick tomterna exproprierade. Vilket innebär att stan bara tog över dem. Jag vet inte om de fick någon liten summa pengar för tomterna. Och detta för att man skulle bygga lite tjusigare hus då. Framförallt på det som är vad heter det nu? Slottsbron. Alltså den sida av Gamla stan som vetter mot Saltsjön. För det var ju där de här seglarna kom in ifrån stora världen. När de såg Stockholm så skulle det se lite tjusigt ut. Så det var tydligen viktigt. Redan på den tiden. Och vi ska få höra lite mer om de olika turerna mellan folk som fick sina tomter borttagna på den tiden. Så går det till idag. Däremot så kunde jag berätta här för några dagar sedan att vad som händer idag är att regeringen tycker det är så viktigt att forcera fram 3G-utbyggnad så att man nu ska tvinga folk att ha 3G-master på sina tomter och sina ägor även om man inte vill. Så att om ett sånt här mobiltelefonföretag känner för att sätta upp en mobilmast på någons mark så ska markägaren inte ha rätt att säga nej. Det är regeringens förslag. Det verkar som historien går i cirklar i alla fall. Och en nyhet som jag sitter och väntar på ska bli stor här, det är den här United Nations Oil for Scandal. Det är alltså starka misstankar att i FN så har en hel del höga potentater, inklusive generalsekreteraren Kofi Annan, blivit smörjda av oljepengar. Saddam Hussein har varit inblandad och om de uppgifterna nu stämmer, den reservationen ska jag lämna, så är det så att Saddam Hussein har varit inblandad i en stor mutaffär där pengar från hans oljeförsäljning har gått runt via The Oil for Food Program som United Nations hade, och en hel del av höga potentater i FN har blivit smörjda. Och eftersom de nu har blivit mutade med oljepengar så kan de också bli utpressade sen. Och det här skulle då kunna förklara, det är min analys, men det skulle kunna förklara dels att Saddam Hussein betedde sig så konstigt. Han verkar liksom ha känt på sig att han hade en stor del av västvärlden med sig och inte alls behövde böja sig för några hot om invasion. Han trodde väl förmodligen att, jag vet inte vad han trodde, men kanske han trodde att USA och Europa var ungefär samma sak och att FN var, det var samma grej. Eller också så litade han så mycket på att sina kompaner i Europa och FN skulle kunna stoppa USAs invasion, så att han inte reagerade som han gjorde. Annars skulle, ur hans synpunkt, hade det varit bättre att sitta kvar på makten, vilket den hade kunnat göra om han bara hade gått FNs resolutioner om inspektion lite mer till mötes, om man hade gått USA lite mer till mötes. Där var det väldigt lätt för honom att sitta kvar där på en hög position, men han gjorde inte det. Och möjligen kan förklaringen ha varit att han tyckte sig ha så mycket starkt stöd ifrån en hel del stater i Europa och ifrån FN. Och det handlar då om mutor och det handlar om Oil for Food. Och det här är en story som Wall Street Journal har skrivit om länge och som jag bara väntar på att se vad som ska hända med. Det finns en radiostation i USA som har rapporterat om det här, WABC. Och när man följer nyheter i så här många år så upptäcker man att ibland vissa saker vet man är sanna, vissa är falska och vissa så här liksom vet man. Men det intressanta är de här, dessa stories som förekommer på någon liten station någonstans eller någon journalist någonstans sitter och håller på med. Och man undrar, men det stora media tar inte upp det alls. Och det kan då bero på att många, det finns den här personen som rapporterar om det kanske har en hemlig källa. Och övriga media vet inte vilken källan är och de vill inte ta upp det, antingen för att de inte vet om det är trovärdigt eller inte, eller för att de inte har någonting mer att tillägga och de kanske inte bara vill repetera vad en har sagt. Det kan vara lite så där ibland. Och ibland kan det vara att de kanske tycker det är känsligt att ta upp. Men det intressanta är när sådana här stories ligger och bubblar och man undrar, är någonting med det här? Och jag kommer ihåg att Boforsaffären, ja, nu glömmer jag bort namnet. Man, det är en svensk journalist som pratar om den länge och han satt där på radiohuset och tog upp den. Han gjorde enstaka inslag i Öppen kanal som det hette då. Tänk, jag inte kommer ihåg vad han heter. Ja, det spelar ingen roll. Och jag hörde hans story som Bofors och tänkte, det låter ju väldigt konstigt. Kan det vara sant det här? Liksom, det var mutor hit och det var försäljning till Indien dit och saker man fick göra. Det visade sig att det var ju rätt. Och det var samma sak jag hörde på KBC i Los Angeles. En man som kallar sig för Mr. KBC som kör på kvällarna, som berättade om att det var fifflerier i elförsörjningen i Kalifornien. Det var en så kallad elkris där vi hade för ett par tre år sedan i Kalifornien. Att det fanns inte nog med ström. Man stängde av strömmen på sommaren för det var ont om ström. Jag kommer ihåg att man hade strömavbrott mitt på dagarna. Folk fastade i hissar och jag undrade, hur går det här? Bara stänga strömmen? Blir de inte stämda då? Hit och dit. Men den här mannen på KBC satt som en ensam röst lite i öknen och sa att det är bara båg och fiffleri, det är inte alls ont om ström. Och tänkte, vad är det här? Och någon gång så hade han med sig någon representant från elbolagen. Och han satt och skällde på dem och de sa emot. Och han verkade riktigt rabiat. Och man undrar, vad är det här? Vad ska man tro? Och sen visade sig att han hade rätt. Liksom, det var en hel del fiffleri med elförsörjningen där och jag vet inte om det hade vissa kopplingar till Enron också. Och hela den skandalen, hela Enron-skandalen. Och nu har vi alltså, vi har WABC i New York nu, där en journalist sitter och driver en hel saker. Nu är han inte ensam, det finns också en journalist på Wall Street Journal. Och då har väl även börjat ta oss upp lite mer om att EFN sa en hel del höga potentater varit mutade med oljepengar. Och det har varit Saddam Hussein som har haft kontakter och som han berättade lite igår, han har, det har varit såna Enron-skandaler. Han har sålt olja till sig själv via bolag i Europa och såna här saker. Och genom att man säljer till sig själv så kan man fiffla och trixa med pengar och sånt här fram och tillbaka. Och så finns det, tappas av lite av de här pengarna till några som blir mutade. Så det här skulle då kunna förklara Jacques Chiracs och Tysklands och Rysslands göranden och havanden. Där finns det i och för sig andra saker. De hade ju en kontrakt med Saddam Hussein och minister Frankrike satt väl och väntade på en hel del stora feta checkar som skulle komma, så de ville inte att Saddam Hussein skulle tippas av makten innan pengarna hade kommit in. Och sen agerade de då i FN för att säkerställa sina pengar och sånt där. Så, och jag måste säga, ett namn som dyker upp i mitt huvud, det är bara i mitt huvud, det är bara en misstanke, jag har inga som helst grunder mer än min gamla intuition. Hans Blix. Vad är det som gör att Hans Blix driver en sån konstig linje? Alla tecken, för alla bedömare fanns det mycket starka tecken på att Saddam Hussein höll på med massförstörelsevapen. Man visste att han hade ingenjörerna, man visste att han hade kunskapen, man visste att han hade fabrikerna, man hade sett en del exempel. Det enda man inte hade hittat var de här riktigt stora lagren av massförstörelsevapen färdiga. Däremot hade man en del satellitbilder och andra informationer om att det hade varit, strax innan koalitionen ryckte in i Irak, så var det stora lastbilskonvojer som körde in mot Syrien, och tydligen grävde man ner en hel del saker i Syrien. Så det fanns, alltså, smoking guns, det fanns en hel del indikatorer på att Saddam Hussein hade massor med massförstörelsevapen. Och han tillät inte inspektioner, han stoppade inspektioner, de hade väldigt svårt, FNs inspektörer och andra hade väldigt svårt att få titta på saker. Och han lurade och fixade. Och ibland när man åkte till ett ställe, man blev alltid skuggad av Saddams folk när man skulle inspektera. Och ibland när man kom fram till någon sån här institution eller anläggning, så körde du ut lastbil på baksidan. Och man blev uppehållen på framsidan innan man fick komma in. Det fanns alltså en hel del starka tecken på att Saddam hade massförstörelsevapen. Och dessutom, det var bara när han verkligen blev pressad av att USAs trupper stod runt Irak. Det var först då han tillät lite mer inspektion. Och då undrar man, en sån här man som Hans Blix, han verkar liksom hela tiden driva tesen att nej, det finns inga vapen, nej, det finns inga vapen, nej, det finns inga vapen. Och han driver fortfarande det. Och man kan inte undgå att undra liksom om det, när det finns såna här mutskandaler, och det kan vara folk som fortfarande är utpressade för att de har tagit bort mot mutor. Och man vet att Saddam Husseins folk, han har haft spioner även i Sverige som har jobbat för sig. Man kan liksom inte undgå att undra, och Hans Blix var inblandad i FN också, om det kan vara sådana saker som ligger bakom. Jag vet inte, jag kan inte säga det, jag har ingenting som stöder det. Det är bara en sån här, när man har följt politik så här länge och nyheter, så kan man inte undra vad det är som ligger bakom Hans Blix märkliga idéer. Eller också så är han helt enkelt av den, jag på sig ideologiska, eller den politiska uppfattningen av att nej, det kan inte ha funnits några vapen där. Och så driver han den tesen. För det är någonting väldigt konstigt. Det är någonting väldigt konstigt med hans utspel. För det fanns hela tiden så mycket som tyder på att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Och man har också hittat dem. Det bara, man har inte hittat de här stora mängderna, de här riktigt stora mängderna. Och de är också ganska lätta att gömma. Det är bara att lasta på lastbilar. Och Irak är ganska fullt av lastbilar. Det är inte så lätt att hitta dem. Och Saddam Hussein brukade gömma saker ute i bostadsområden ibland och sådana saker. Så att, förutom den här stora konvojen som åkte in till Syrien, där man har tecken på att saker kan ha grävts ner. Så det där med Hans Blix, det är någonting konstigt där alltså. Eller också har han en personlig axe to grind, som det heter. En personlig idé att han bara inte gillar Amerika eller inte gillar Bush. Sånt där, jag vet inte riktigt. Men vi får väl se om det kommer att avslöjas någonting längre fram, eller om mina misstankar är helt felaktiga. Det kanske de är. Så att vi får se. Får se vad framtiden kommer att uppbära där. en nyhet som kommer att glädja Gudrun Schyman i hennes kamp för feminismen. Ja, nu är alla politiker feminister. När jag kom till Sverige för 2 år sedan, jag höll på garva läppen liksom alla manliga politiker. Ja, det var väl Göran Persson och det var Bo Lundgren om jag minns rätt, och det var liksom alla som sa jag är feminist. Ja, jag fattar inte, alltså alla säger jag är feminist. Liksom alla politiker säger de är feminister. Alltså konstigt, Miljöpartiet dök upp för, ja, det var väl 25-30 år sedan i svensk politik. Det var plötsligt alla partier miljöpartier. Då hade vi 6-7 miljöpartier i riksdagen. Innan ens Miljöpartiet hade kommit in, kanske just därför. Och men nu har det i alla fall visats här att möss har kunnat födas utan pappa. Det är alltså jungfrufödsel, skulle man kunna säga. Via experiment på möss har man kunnat ha 2 mammor och ingen pappa till en ny mus som har kommit fram. Och i insektsvärlden är det vanligt att insekter har mamma utan pappa sådär. Så att det här är någonting för alla feminister att fira. Nu har man alltså kunnat föda barn utan pappa. Så att nu är vi överspelade. Ja, det där har ju för sig varit en feministisk idé länge. Man skulle kunna ha ett samhälle där liksom männen bara var spermadonatorer, för att uttrycka sig bryskt. Och det var allt hon kallades in för då och då i ett samhälle med enbart kvinnor. Men nu som sagt behövs inte ens män in till det. Så det är intressant. Vad händer med den genetiska utvecklingen? Jag vet inte vad som kommer hända då om man slutar ha män när man föder fram. Så att det är väl intressant i alla fall. Dagens Nyheter har en fråga om det här på sin hemsida, och man ställer frågan, behövs män nu då om jungfrufödseln är möjlig att utföra? Och det är i alla fall, vet ej, 5%, och nej, man behöver inga män, säger 36%. Men som tur är så är det majoritet här, 59%, som säger att män behövs fortfarande. Ja, det är väl för att skälla på mig, inte annat då. Om en man säger någonting ute i skogen och ingen kvinna hör honom, har han fortfarande fel då? Nej, jag är inte. Jag måste säga att jag missförstår mig inte, men jag är ingen motkämpe mot feminismen. Ska allvarligt talat nu, man slutar skoja här. Så jag har redan för en 30-20 år sedan så tyckte jag att det här med kvinnans frigörelse var viktig. Men då ur perspektivet att man inte skulle vara inlåst i roller. Det skulle vara som en led att minska förtrycket över människor och önska öka friheten. Så skulle inte det här med kön avgöra vad man hade för möjligheter och få olika jobb och göra saker i samhället och så vidare. Så att det är någonting som jag tidigt lärde mig och tidigt har tyckt. Men det är utifrån det perspektivet som jag ser frigörelse. Inte som en kvinnorörelse i sig, utan som en frihet för folk att röra sig mellan klasser och röra sig mellan yrken och göra olika saker oberoende av om man har för bakgrund. Och i det perspektivet så har jag alltid varit för kvinnorörelsen under alla tider. Men nu så har jag börjat bli mycket förgrymmad på en del av kvinnorörelsen. För den har lämnat stadiet att vara en frihetsrörelse. Att alla människor ska ha rätt att utveckla sig själva. Kvinnorörelsen har lämnat det stadiet. Och kvinnorörelsen har gått in i ett stadie att bli ett stöd för kontrollsamhället. Det här med kvotera in folk till exempel. Och det här med att det ska vara, man ska titta på kalsonginnehåll för att sätta folk i styrelser eller på vissa jobb. Det gäller då inte enklare jobb, utan det gäller då finare jobb. Det här är samma sak som Lenin och Stalin och Hitler och Pol Pot och Mao Zedong sysslade med. Det här med att dela in folk i grupper. Det är alltså bara frågan om makt, och det har jag pratat om tidigare, så jag ska inte utveckla det så länge här. Men det finns alltså generellt en frihetsrörelse och en frihetstanke i västerlandet där man säger att hudfärg ska inte spela någon roll. Det sa Martin Luther King. Och det här med kön ska inte spela någon roll. Det sa kvinnorörelsen på 60- och 70-talet som jag var för. Och det är alltså en form av liberal idé, en form av frihetstanke att man ska inte bedöma folk efter hudfärg, efter kön, efter DNA, efter gener. Man ska inte bedöma folk efter det. Och inte efter kulturell bakgrund och så vidare, utan man ska ha möjlighet att möjlighet till jobb och möjlighet till politiska positioner och så vidare, och en röst i samhället och allt det där. Och det är som frihetsidé, det är en liberal idé som ger individen frihet. Emot det så finns ett helt annat tänkande, kontrolltänkande, det jag kallar för socialistiskt tänkande och överförmyndarsamhället. Och överförmyndarsamhället vill dela in diktatorerna. De vill dela in folk i grupper som lättare kan kontrollera dem. För då bestämmer de, då blir de talesmän för den grupp de talar för, men också talesmän emot de andra grupperna. Och detta har hänt både arbetarrörelse, kvinnorörelse, och det har hänt rörelsen för svarta i Amerika. Martin Luther King sa att man inte ska bedöma folk efter hudfärg. Martin Luther King hade helt rätt. Han är en hjälte, han var en hjälte. Och sen har rörelsen för svarta tagits över av socialister som vill kontrollera folk och dela in folk i grupper. Precis som Hitler gjorde, dela in folk i olika grupper. Det var judar och arier, och då kunde han kontrollera båda grupperna. Då blev han talesmän för arier. Och var man då jude och sa emot, så sa han, ja, men det är bara för att du är jude. Och var man arier och sa emot, så var man en klassförrädare eller sånt där, va? Så att det är bara ett sätt att kontrollera folk. Och det har hänt med kvinnorörelsen i Sverige också, att socialister som vill kontrollera folk vill då dela in folk i kvinnor och män och kunna tala för bägge grupperna. Och då plötsligt är man talesman för alla kvinnor om man är någon sån här feminist. Då kan man uttala sig för alla kvinnor. Är någon kvinna som säger emot, då är hon förrädare. Och om vi med män säger emot, ja, men det är bara för du är man. Så att man tar alltså debattinitiativet och man delar in folk i grupper, och då decimerar man dem från att vara fria individer till att vara grupp, en grupptillhörighet. Och det är ett sätt att kontrollera folk. Och det har tyvärr hänt med även kvinnorörelsen, och därför är jag ganska kritisk till mycket av det här kontrolltänkandet. Och det var exakt samma kritik jag hade förr. Så att jag höll på att säga, det är inte jag som har ändrat mig, men nu är inte jag så intressant i sammanhanget, men alla vi som har någon form av liberal idé, om vi kan kalla det för det. Vi var emot rasförtrycket när man, om man var svart, inte kunde få vissa jobb i USA till exempel då, på den tiden. Eller om man var kvinna, inte kunde få vissa jobb kanske i Sverige. Vi var emot förtrycket att man skulle dela in folk i grupper och bedöma dem efter det. Och på exakt samma sätt är vi emot att man ska dela in folk i grupper, och man ska få jobb om man har rätt färg, eller få jobb om man har rätt kön. För det är ingen skillnad. Om man är Ku Klux Klan och säger att en viss färg ska få ett jobb, en annan ska inte få ett jobb. Eller om man idag tillhör någon sån här Jesse Jackson som har förstört mycket av Martin Luther Kings fina tradition, att man ser att folk med viss färg ska få jobb och annan färg inte ska få ett jobb. Och jag blir arg när jag hör folk prata om omvänt förtryck, reverse discrimination. Det finns inget omvänt förtryck. Det är som att det finns inte omvänt våld. Våld är våld är våld, och förtryck är förtryck är förtryck, och diskriminering är diskriminering är diskriminering. Och om man kallar det för omvända rasfördomar, omvänt rasförtryck eller omvänt könsförtryck, om det är ett kön som förtrycker ett annat, liksom det går inte att tänka så. Och precis på samma sätt som det var, ja, vi går tillbaka i Sverige för kanske 100 år sedan, att man måste ha rätt kön för att få vissa poster. Man kunde inte göra saker i samhället om man hade fel kön. Det är exakt lika illa idag om man gör samma sak idag och säger att det ska ha ett visst kön på personer för att de ska sitta i styrelse eller så vidare. Och vad jag inte fattar, man känner sig som det är kejsarens nya kläder, att vad jag inte fattar är att det är så många politiker som inte ser igenom den här bluffen. Och det är klart, vänsterpolitiker vill ju ha ett kontrollsamhälle där de bestämmer och sitter ovanpå och bestämmer. Men även borgerliga politiker, vad har vi för borgerliga politiker idag som inte ser igenom det här? Det finns väl en del som förstår sakerna. Men det här är någonting väldigt allvarligt, för att jag växte upp på 60-talet och någonting som var väldigt viktigt var just att ta bort så kallat rasförtryck och så kallat kvinnoförtryck, ta bort de sakerna. Och nu ser man att det kommer tillbaka. Och de som nu de som nu utövar det här förtrycket, de säger sig vara för de här grupperna, och det är liksom bara lögn. Det är, så att jag tycker det här är en väldigt allvarlig fråga, allvarlig kulturfråga. Och tack vare att media är så marinerat i Sverige och så himla vridigt och invinklat, så går liksom folk och tror att det liksom är för kvinnor, att det då ska vara, man ska kvotera och hålla på med olika nummer, olika, det ska vara så många kvinnor i styrelsen, så det är inte alls för kvinnor. Det funkar inte så. Det är samma sak i Amerika där jag levt. Jag har sett samma sak. De tror att de är för svarta och liksom ska ha affirmative action, och att tack vare sin hudfärg då ska man komma in på vissa skolor och sånt här. Det är, nej, liksom det är rasism. Det är det. Det är... Därför att det var precis samma sak när Adolf Hitler sa att arierna är förtryckta. Det är de där judarna som liksom bestämmer. Arierna får inte komma till sin rätt. De får inte komma till sin naturliga rätt där de har liksom, de är bra. För judarna förtrycker. Det är precis samma sak om man säger att ja, männen förtrycker. Kvinnorna får inte komma till sin rätt. För att de där männen förtrycker och kvinnorna ska egentligen komma fram. Det är sånt där grupptänkande. Och det är inte ett dugg bättre än hur Adolf Hitler höll på. Det är inte ett dugg bättre. Han tyckte också att han kämpade för en förtryckgrupp som egentligen skulle vara ha mer att säga till om. Arierna. Och det var judarna som tryckte ner. Det är exakt samma sak. Som de som talar om att de svarta skulle egentligen ha, de är förtryckta i Amerika, de skulle egentligen ha bättre. Och man i Sverige säger att kvinnor skulle egentligen ha mera makt och mer så här till om de är förtryckta. Men det är alltså exakt samma sak som Hitler höll på med. Och samma sak som Lenin höll på med när han pratade om kulaker. Och Stalin sen. Och som Mao Zedong höll på med när han pratade om att det var jordägarna och sådär som förtryckte. Och som Pol Pot höll på med. Det är att dela in folk i grupper. Och så sen säga sig företräda den här förtryckta gruppen. Och så ska han bekämpa den förtryckande gruppen. Det är precis samma sak. Och skillnaden är att vi inte har avrättningar och mord och fängelseläger och sånt här i Sverige. Och det är ju gudskelov tur. Men det är samma filosofi att härska genom att söndra och dela in folk i grupper. Så det är någonting ganska allvarligt. Och det är det här grupptänkandet som är det farliga i samhället. Så det är därför inte jag är förvånad att vi ser en växande antisemitism som kommer tillbaka i Europa nu. Det är liksom det gamla grupptänkandet som fortfarande lever kvar. Och vad det egentligen handlar om är vilken sorts samhälle vi vill ha i stort. Om vi tror på det västerländska samhället där individen är det viktiga. Där varje människa har rätt att bygga sitt eget liv. Eller om vi ska ha ett kontrollsamhälle där det bestäms ovanifrån hur man ska leva och så vidare. Det är de sakerna det gäller egentligen. Så jag hoppas vi kan försvara demokratin i Sverige och hålla kvar vårt öppna, fria samhälle. Det är i alla fall jag för. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.41. Och vi har 4 grader utanför fönstret. Det är mulet. Kanske en regnskur kommer att komma idag. Men senare kommer solen att spika fram och vi kommer få upp till 7 grader idag. går i cirklar. Och jag vet inte, det är farligt. Grupptänkande är farligt. Egentligen grupptänkande när man ska försöka motarbeta om man vill ha, om man inte vill att folk ska fastna i olika saker. Man ska inte fortsätta på ett grupptänkande. You can't fight fire with fire i det här fallet. Jag tittar i boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson, och vi talade om att tomterna nu skulle ändras och byggas om, och kungen ville att det skulle bli ett tjusigare ansikte på Stockholm för alla som kom inresande. Här har man gjort en liten sammanställning över personer som köpte tomter vid Skeppsbron av Stockholms stad 1629 och 1630, som det står i boken i kapitlet Stockholm växer och breder ut sig. Kan vara kul att se vad folk betalade för tomter då. Det som nu är prime real estate i Gamla stan i Stockholm kostade inte så mycket på den tiden. Klädeskrivaren Peder Andersson, han betalade mest 1629 och 1630. Han betalade 1100 daler för en tomt. Och borgmästaren Hans Nilsson 680 daler, 6 öre och 12 penningar. Står inte här stor tomten är, men det stod tidigare att en tomt kunde kosta 8 öre per kvadrataln på den tiden. En kvadrataln motsvarar 3,6 kvadratmeter. Men det var de billiga som kostade 8 öre. De dyra kostade 12 öre kvadrataln. Välborne Isak Axelsson köpte en tomt för 388 daler och 4 öre. Köpmannen Albrecht Rind köpte en tomt för 312 daler och 28 öre. Rådmannen Jakob Grundell köpte en tomt för 270 daler och 16 öre. Rådmannen Anders Henriksson 229 daler, 16 öre. Och borgaren unge Erik Mattsson 196 daler. Och den billigaste tomten i det här fallet är borgaren Henrik Larsson som köper en tomt för 22 daler och 16 öre i det som nu är Gamla stan. Tabellen visar tydligt hur väl stadens styresmän höll sig framme. Av de 15 köparna i listan var en borgmästare och 6 rådmän. Och av inkomsterna på drygt 4400 daler stod rådsledamöterna för drygt 1750 daler. Deras andel blev ännu större om man räknar bort klädeskrivaren Peder Anderssons stora tomtköp, vilket avsåg gamla skolstugan vid Skolstugegränden, nuvarande Storkyrkobrinken, väster om Västerlånggatan. De övriga 14 transaktionerna avsåg främst tomter vid Skeppsbron. Det var inte så konstigt om borgmästarna och rådmännen köpte. Det var inte bara stadens ledande politiker och domare. De tillhörde också de flesta fall den sociala gräddan som storköpmän, eller i enstaka fall de mest välbärgade ibland skiktet hantverkare. Och det var i de här kretsarna som de stora pengarna fanns. Men icke desto mindre märks en hel del märkligheter om vi närmare granskar vilka som var med och byggde Stockholms nya ansikte längs Skeppsbron. Och jag läser ur Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år. De flesta köp tycks ha gått rätt till. Så fick till exempel rådmannen Peter Grönberg sitt köp antecknat i stadens protokoll, Tänkeboken, den 7 november 1629. En person fick dock snart blickarna riktade på sig, nämligen borgmästaren Hans Nilsson Benick. Hans namn kom sig av att familjen med allt ägde värdshuset Solen i Benickbrinken. Och själv ägde Hans Nilsson också en hel del jord i Uppland. Han var en av stadens ledande män under sina 12 år som borgmästare mellan 1624 och 1636. Och dessförinnan hade han utfört en hel del impopulära uppdrag för kronans räkning. Och nu hade han köpt 5 tomter för nära 700 daler och stod därmed i en klass för sig ibland rådets ledamöter. Hans Nilsson hade utverkat ett stadens konfirmationsbrev på sina köp den 24 oktober 1629. Och av detta brev framgår att Hans hade köpt två tomter i icke namngivna gränder. Vidare köpte han en tomt längst ned i Färkens gränd för 162 daler och en för 181 daler och 19 och en tredjedels öre. Och detta är i Sankt Johannes gränd, vilket är nuvarande Johannes gränd. På norra sidan, nedanför ett hus som han redan ägde, skedde köpet. Och slutligen köpte också borgmästaren en tomt för 117 daler och 7 och en tredjedels öre på södra sidan av Tullhusgränden bredvid ett korsvirkehus som ägdes av industri- och köpmannen Mårten Weividser. Och lägger man där till Hans Nilssons intressen i det av brodern och rådmannen Valentin Nilsson från Hans år 1614 övertagna värdshuset Solen, vilket var ett av stadens främsta näringsställen, så får man onekligen bilden av en man som skaffat sig en betydande tomter i stadens östra delar, där familjen sedan decennier haft sin verksamhet. Det faktum att Hans Nilsson tillhörde stadens främsta köpmän, politiker och domare är inte någon tillräcklig förklaring till att han köpte alla dessa tomter. Nej, här tycks allt inte ha gått rätt till. Redan på våren 1630 fick samtiden en aning om detta. Den 12 april 1630 inträdde köpmannen Mats Thomasson och även Olof Eriksson och Sven Kristoffersson in på rådhuset. Av dessa tre var Olof Eriksson rådman, medan Sven Kristoffersson lämnat rådmansposten 2 år tidigare. Och alla tre klagade över att Hans Nilsson med list kommit över deras tomter östan till. En vecka senare framträdde Sven Kristoffersson igen, upprepade sitt klagomål mot Hans Nilsson. Han ansåg att tomten hans hade tagits över på ett ogiltigt sätt. Och tydligen hade Hans Nilsson dessutom bedrivit ytterligare tomtaffärer i de östre kvarteren, utöver vad som framgår av sammanställningen i tabellen tidigare. Men därefter försvinner ärendet ur de bevarade källorna. Möjligen lyckades Hans Nilsson klara sig ifrån anklagelserna, men det är bara en gissning. I juni år 1630 uppträdde borgmästaren själv på rådhuset och föredrog ett kungligt brev av den 8 juni. Och i detta brev stadgas att staden var skyldig att expropriatera illa bebyggda eller obebyggda tomter på de förnämsta platserna i staden, särskilt östan till. Tomterna skulle sedan säljas till köpare som åtog sig att bebygga den till staden ära och nytta. Och förmodligen var det på det sättet han skaffade sig tillgång till de tre klagande köpmännens tomter. Men Hans Nilssons fastighetsaffärer var emellertid inte ett avslutat kapitel. Den 3 november 1634 klagade gästgivaren och linnefabrikören Henrik Borgring över en affär han gjort med Hans Nilsson. Inför rätten på rådhuset presenterade Borgring ett köpebrev på en tomt nedanför sitt hus i stadens östra kvarter ned mot Skeppsbron. Tomten hade Henrik Borgring köpt av Hans Nilsson till ett pris som var dubbelt så högt som det Hans själv betalt för samma tomt. Den senare erkände detta, men förklarade att, citat, det var staden inte ett förnär, slutcitat. Rätten var dock inte helt övertygad och stadens bokhållare befalldes att kontrollera vad Hans Nilsson betalat. Visade det sig att, citat, han med profit köper och säljer stadens tomter skall honom fråntaget bliva, slutcitat. Även denna gång försvinner ärendet in i det okända. Antingen det nu beror på luckor i källmaterialet eller på att Hans Nilsson lyckades klara sig undan hotet mot sina försäljningsvinster. I maj 1636 lämnade Hans Nilsson sin post som borgmästare på grund av ålderdomssvaghet. Och Därmed kunde han inte längre påverka eventuella försök att utreda hans tomtaffärer från en position inifrån rådet. Under den nya justitieborgmästaren Peter Gavelius, Stockholms starke man under ett antal år från 1630-talets mitt, upptäckte rådet att olagligheter av allt att döma hade förekommit. Och i augusti 1638 kallades Hans Nilsson till ett förhör på rådstugan. Vilket utmärkt ställe att stanna. En cliffhanger, vi får höra den spännande fortsättningen imorgon. Jag heter Lasse Lundberg, jag sänder varje morgon mellan 7 och 8 här på Radio Nacka. Klockan är nu 7.57 och vi har 4,5 grader utanför fönstret. Mulet molntäcke ligger över Nacka just nu. Men det kommer att spricka upp. Lite sol kommer att titta fram senare idag. Vi kommer få en 7 grader under dagen, så det blir inte så varmt dock. Och kanske en enstaka regnskur också. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Man kan även höra denna sändning på internet. Och jag har även lagt upp en liten slinga så att de 6 senaste sändningarna går där i repris, så att säga. I ordning då. Så att det innebär att efter att ha slutat sända direkt nu klockan 8 så kan man höra den 6:e senaste och sen den 5:e senaste och 4:e och 3:e och näst senaste då, så kan man höra denna sändning i repris klockan 13. Och sen igen klockan 19 och sen igen klockan 01. Och sen imorgon är det dags för direktsändningen. Ja, det är ett komplicerat matematiskt system som jag inte vågar tänka för mycket på. Då blir jag bara sjuk.